En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Mycket varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Dagen före doppare dagen är det väl, om jag inte helt missminner mig i kalendern. Oavsett vad, Makota Sarri heter jag som sitter här. Patrik Syk, han har checkat ut. Frida Fagerlund, vi har inte checkat ut än.
Nej, vi får aldrig checka ut.
Nej, det ligger vi på oss själva, eller på att säga, men ligger vi på Premier Leagues schemaläggare också. Nu blir det bara en Boxing Day-match i år.
Vem? Ja. Och det tycker jag ju faktiskt är en skandal, så att ja, det är som instämmer. Du säger, och att jag får skylla mig själv.
Nej, det är väldigt irriterat på engelsk mark, som jag har förstått i alla fall, utifrån att det faktiskt bara är en Boxing Day-match och sen så spelar de helgen efter istället massa matcher. En tradition som de verkligen har ruckat på. Ännu ett, vad ska man säga, fall av den moderna fotbollen. Men det sagt, har du spelat matcher här under helgen? Det var en hel drös på lördagen, men jag tänker att vi börjar och går rakt på det som hände igår på Villa Park, där Aston Villa besegrar Man United med 2-1. Morgan Rogers, jösses vad han är bra på att skjuta fotbollar i mål.
Det är ju stort sett han som hämtar hem 3 poäng här i den här matchen. Jag tycker inte Aston Villa var speciellt bra, eller snarare att man United faktiskt förtjänade att få med sig någonting. Men när man ger Morgan Rogers så mycket utrymme, då kan han ju få göra precis hur han vill. Och i det här fallet så har han tillräckligt mycket kvalitet för att han kan skjuta in den 2 gånger om. Jag tycker framförallt att Joros agerande där vid första målet, alltså han måste ju ut. Det är som att han bara inväntar, alltså Rogers får ju, han har ju lite problem med att kontrollera bollen. Det är väl McGinn möjligtvis som spelar fram den till honom. Och sen så har han all tid i världen och bara bestämma sig för att den här ska jag curla in, och så gör han det till slut också. Det är ett undermål försvarsspel från Man Uniteds sida, men å andra sidan när man tittar på den där försvarslinjen med Joro, Heaven, Shaw, det är inte den bästa man har sett. Det är inte den mest rutinerade man har sett.
Nej, de tar ju in Lisandro Martinez här i paus, men det var väldigt framtvingat byte av Bruno skada också.
Och han spelar ju på mittfältet dessutom. Det är inte förrän mot slutet av halvveken som han kliver ner.
Ja, till och med där. Ja. Det var ju inte en liksom namnstark bänk de hade i United. Alla möjliga nya bekantskaper. Lazy kastade de in i slutminuterna här, och Fletcher Junior fick ju lite speltid också och annat, så att de har ju en hel del skador och annat att förhålla sig till. Alltså det med Morgan Rogers, får inte släppa honom helt, för att absolut att det är så här svagt försvarsspel, men det är sällan man ser någon så självklart bara från den ytan varje gång bara placera in bollen i krysset, som att han aldrig har gjort någonting annat. Jag tyckte det var oerhört imponerande hur säker, lugn, kylig, som han väl själv också liksom påpekar med. Ja, han var väl före Cole Palmer målgesten, va? Egentligen.
Ja, han påstår väl det själv, va?
Ja, precis. Palmer och snotten har gjort den till sin, men Rogers är liksom den som egentligen hade den från början. Och visar
ju, och man behöver ju verkligen den typen av spelare som kan göra den sortens skillnad. Som sagt, han har varit jättebra den senaste tiden. Startade ju säsongen halvsvajigt, men det gjorde ju hela Villa. Och nu går det hur bra som helst. Det går som tåget, till och med då när de kanske inte gör sin bästa match, men ändå lyckas få med sig 3 poäng.
Innan vi tar oss till United, Lindelöf 90 minuter igen här i Pau Torres frånvaro. Han var väl lite småsvajig i något agerande där när han tappade bort Cesco och annat, men i övrigt så är han väl trygg.
Ja, jag håller med. Jag tycker i vissa fall också att, ja, jag tänker, det var en situation jag tänkte på framförallt där, ja, men det är väl Vicunhas mål då kanske, där vissa tycker att han ska kliva ut, men jag tycker samtidigt att om man gör det så kommer han släppa en yta. Det känns inte riktigt logiskt ändå att han ska släppa sin yta för att kliva ut på Cunha i det läget. Så att, ja, jag tycker också att han överlag gjorde en helt okej match ändå. Som sagt, Man United skapar ju en hel del chanser i den här matchen. De bränner väl åtminstone 2, jag menar Cunha, han ska ju bli 2-målsskytt här, han också. Jag tycker ju att den här matchen ska sluta 2-2 med stort rampljus då på dels Rodgers men också Cunha som i övrigt hade en väldigt bra match. Men nu blir det ju istället att snacket handlar om att Bruno Fernandes troligtvis kommer att missa ett par matcher, vilket är väldigt ovanligt för hans del. Han har ju knappt missat någon match förhuvudtaget sedan han kom dit för 5 år sedan. Så att vi får väl se hur de klarar sig mot Newcastle på annan dagen, för att det kan ju bli jobbigt när man redan då har tappat ett par spelare till afrikanska mästerskapen som Brian Mbeumo och Ahmad. Då blir det ju ännu värre om man dessutom tappar sin talisman som Bruno Fernandes ju faktiskt är.
Nu var ju Casemiro avstängd och inte skadad, så han är väl tillbaka till Newcastle-matchen här då, så att det är ju
för Kobbie Mainoo är ju också skadad, så att det blir ju skralt på det där mittfältet. Det var ju därför Lisandro Martinez också fick spela där. Det var ju rätt så många som var förvånade över detta, att han valde att sätta in just honom, men jag tyckte att Martinez skötte sig väldigt bra i den positionen faktiskt, så att vi får väl se om han kanske hamnar där igen framöver.
Det är ju lätt att glömma att när Lisandro skrev på för United så var just där man pratade om att men han kan också spela defensiv mittfältare.
Exakt.
Och man pratade väldigt mycket om det just när han värvade. Sen har vi inte liksom sett så mycket av det, men det är ju faktiskt en position som han har behärskat tidigare, bara att man har glömt att han faktiskt var en sån en gång i tiden. Det är lite rolig time med Bruno Fernandes, eller rolig och rolig, men att när han just också gör en sån grej själv av att han alltid är tillgänglig för spel, förutom när han är avstängd ibland då för röda kort och annat, att just då så åker han givetvis på en skada.
Ja, precis. Det är ju annars klassiskt det där med spelare genom åren som har dragit på sig en varning och så med flit precis innan Boxing Day. Jag tror att Lee Boyer har, alltså han kanske missade 8 matcher någonting sånt under sin karriär, alltså kring juletid då, på grund av avstängning, men han hävdar ju att det var för att han var bara var en tuff spelare och att det inte hade någonting att göra med att det faktiskt var Boxing Day. Men annars är ju det en grej att spelare ibland ser till att dra på sig en avstängning eller, jag tror inte att någon spelare drar på sig en skada medvetet, men fejkar en skada måste någon spelare ha gjort genom åren, det tror jag nu.
Alltså, jag tänker ju bara på Neymar i samband med hans systers födelsedagsfest varje år. Han är ju alltid där. På något vis är han till att inte vara tillgänglig att spela när systern fyller år. Du kan tycka att det finns någonting fint i det på något sätt också, men samtidigt som fansen till Neymar då kanske inte tyckte det var lika roligt. United som sagt förlorar alltså mot Aston Villa som får inte storma på i toppen. En bit bakom dem, jag tycker vi tar oss till, jag höll på att säga White Hart Lane, men jag menar givetvis Tottenham Stadium, där Tottenham föll mot Liverpool. Oerhört underhållande tillställning på många sätt.
Inte första halvtimmen va?
Nej, nu menar jag kanske slutspurt ungefär när liksom Richarlison kommer in i bilden. Därifrån så blir ju det här någonting underhållande att titta på. Jag kan inte hjälpa att jag tycker det är så oerhört kul att se honom spela fotboll på gott och ont. För det kan hända precis vad som helst. Och målfirandet där när han ska hämta bollen eller vad han gör efter reduceringen, när han ska mucka gräl med typ 4 pers på vägen, är helt priceless. I alla fall, stora rubriken från den här matchen är ju dessvärre Alexander Isak som gör mål, men i samband med det här målet ådrar sig en, vad det verkar, allvarlig skada.
Ja, alltså jag försöker alltid ha ett stone face när jag sitter på pressläktaren, men när jag såg reprisen av den där tacklingen från Van de Ven och när man ser Alexander Isaks ansiktsuttryck, då kunde jag inte, alltså jag kunde inte hålla mig, jag bara undslapp ett sånt läte, för att jag tänkte direkt att det här är inte bra. Och det verkar ju nu som att han har en faktisk benfraktur, vilket innebär att han kommer att bli borta en längre tid, och det är så otroligt tråkigt med tanke på att det kändes som att i just den sekunden när han ju faktiskt har legat bakom hela anfallet där, och Florian Wirtz spelar fram bollen till honom jättefint, han avslutar jättefint, så tänkte man att kanske kan det här bli vändningen på hans säsong. För jag träffade ju honom dagen innan också för via Plays räkning och gjorde en intervju.
Ja, det var därför du var och snokade runt i AXA Training Center alltså.
Ja, precis, exakt.
Tänkte vad du har varit på för äventyr. Här. Ja.
Ja, jag träffade faktiskt Cunha dagen innan också. Det var lite muntrare stämning med Cunha kan jag säga än det var med Alexander Isak. Jag är ju inte så, jag såklart inte bästa kompis med Isak på något vis. Och jag kan väl tänka mig också att han har en ganska snäv umgängeskrets eller en väldigt liten umgängeskrets. Jag kan tänka mig att Isak är den sortens person som kanske inte öppnar upp sig för vem som helst heller. Men det var ju inte svårt att se att det här var en person som var oerhört låg. Och att han uppenbarligen inte mådde sitt mådde inte bra. Det var i alla fall det jag läste in mellan raderna. Det var inte på något vis att han var arrogant eller snäsig eller så, utan det var mer att han var inte riktigt på humör. Och det kan man väl förstå också med tanke på att även om han sitter och säger att men jag är väldigt bra på att skärma av mig från vad andra tycker och tänker och vad det skrivs i tidningar och på sociala medier och så vidare. Det är nog väldigt svårt ändå att helt och hållet hålla sig i sin egen bubbla. Han vet ju om att han inte har levererat tillräckligt. Mm. Och jag tror väl säkert att det har funnits en liten press och liten stress inom honom på grund av det här. Så att just när han får det målet då, och att det sen ska gå på det här viset, jag tycker det är så förbannat tråkigt. Jag lider med honom något så fruktansvärt. Och då får man tycka vad man vill om hur han tvingade igenom den här flytten från Newcastle till Liverpool. Jag fattar att det alltid kommer finnas folk som tycker att han var för jävlig som gjorde det. Men nej, jag lägger det åt sidan och känner bara en väldigt, väldigt sorg över att det blev så här för Isaks del. Och inte minst för svensk fotbollsdel också, för att nu är ju Sveriges playoff i fara också i mars.
Ja, det lär han väl missa. Alltså om inte annat, han lär inte vara i form till det.
För att det är inte och kommer han då riskera att spela än som han precis har kommit tillbaka?
Ja, men det är bara att ge upp det här playoffet. Det är ju framförallt också att det är så talande på något sätt för alltså hur dåligt det har gått för honom sen han flyttade till Liverpool. Han gör det här första målet, det här liksom banbrytande målet. Nu ska det lossna i känslan. Och sen så i den sekvensen dra på sig det, det var fruktansvärt att se faktiskt. Jag tänkte på det också, att han blev ju nyligen utsedd till årets spelare i svensk fotboll av oss, Sportbladet, som jag har guldbollen. Men det kändes på något sätt som att det också, alltså det kan inte vara helt lätt att ta emot ett sånt pris när han själv vet vad han har haft för höst och de reaktionerna som kommer efter liksom. Jag tycker att det var korrekt att ge honom den, ska sägas också, om någon undrade utifrån vad han gjorde under våren. Men det är nog inte helt lätt heller att liksom hantera allting och sen få det här. Nej, inte kul på något vis. Och får hoppas att det inte är så allvarligt som det ändå rapporteras vara. Det var väl det Athletic som kommer nu med att det är flera månader och att det är en fraktur på benet, att det rapporteras vara det. Men vi har ju inte fått något officiellt, så vitt jag vet, än på exakt hur illa ställt det är med Alexander Isak.
Det finns ju mycket annat att prata om också.
Jag tänkte precis säga det, att vi kanske borde prata om mer. Sen blir ju det här på något sätt en stora rubriken och smolken i bägaren. Men förutom, vad vill du säga mer om den här matchen? Var börjar man?
Ja, ska vi börja vid Xavi Simons röda kort? För att det är ju det som avgör väldigt mycket, eller sätter tonen för hela matchen. När han kliver in på sin landsman, sin kapten Van Dijk.
Ja, det
på
gör
det
man
viset.
Ju.
Det är ju såklart, det är dumt, det är klumpigt från Xavi Simons. Men samtidigt är det verkligen rött kort. Jag tror ju att innan VAR så är det nog inte många domare som hade gett ett rött kort för det här, utan det hade stannat vid ett gult. Nu blir det att man vävar den här situationen i slow motion och då ser det ut att vara rött, och så blir det rött. Alltså, det är väl min bedömning av det.
Ja, det här är lite liknande de här röda som de delade ut under en höst i La Liga, när de skulle gå hårdare mot stämplingar och hade VAR då precis. Då var det alla möjliga, så fort du var liksom med dobbar på en fot liksom, eller på en häl, så var du utvisad. Och det vart ju nästan parodiskt efter ett tag, men det här är lite i samma kategori. Jag tycker också att det är väldigt hårt att liksom, det är inte en clear and obvious error att ge gult för det. Kan jag känna.
Nej. Och när till och med Arne Slott står och säger att jag vet inte om det där är rött kort, då förstår man ju att det är ju väldigt många som har reagerat på det här domslutet hur som helst. Och det gör ju också, tycker jag, att Thomas Frank kommer undan lite grann. För att med tanke på det också att Tottenham faktiskt får till en forcering mot slutet. Man får inte komma ihåg, eller man får inte förglömma att Liverpool faktiskt, de är ju verkligen satta under press där. Till och med när Romero, det röda kortet, det kan vi prata mer om, för att det där är ju bara dumt. Det är så typiskt Christian Romero också, att få sätta sitt lag i en sån situation när man har momentum på sin sida.
Han hittar så roliga sätt att bli, han hittar så roliga sätt att ta kort bakåt till Romero. Kreativt på något sätt. Det var klart att ska vara utvisad, det är så dumt som man inte vet vad. Men,
men oavsett, så trots att Tottenham har 9 man på planen, så är det ju farligt ända fram till slutet. Mm. Så det är ju någonting som Liverpool ändå får ta med sig, att ja, allting är inte frid och fröjd riktigt än, även om att det, även, ja, det känns ju åtminstone som att man har kommit på banan till viss del. Men i, som sagt, i Thomas Franks fall så tycker jag nästan att det här gör att den här förlusten sminkas över lite grann. Dels då på grund av det kontroversiella första kortet, men också att de får till den där forceringen och visar rätt sorts attityd. Men de förlorar ju matchen. Det får man ju inte förglömma. Och den där första halvtimmen var ju rätt så oinspirerad, även om den var oinspirerad från båda håll.
Ja, det är verkligen så. Sen Spurs har ju inget att sagt skämmas för. Sen är det ju, ja, det är så dumt att Coutinho Romero i det här läget. Den ska få en frispark också. Varför ska han liksom upp och sparka Konaté i bröstet? Såklart Konaté kommer att förstärka den kontakten. Det gör han med all rätt. Och såklart att det är ett andra gult. Ja, det är det så
kan
dumt.
Vi nämna också faktumet att Van de Ven inte, han får ju inte gult kort i den där Isak-situationen. Och det är väl för att Isak gör mål. Annars så tror man ju att, eller tänker man ju att det hade blivit någon sorts reprimand, för att det var ju ingen vacker tackling. Jag fattar att Van de Ven måste ha tillåtelse att blocka Isak skott.
Jag såg inte liksom någon ful intention i den. Så, ja, fast det får ju inte heller bli att du börjar döma på konsekvens. Sen ibland så måste man nästan göra det. Men i det här fallet tyckte jag att det fanns väldigt lite sån intention från Van de Ven. Jag ser det mer som väldigt olyckligt. Men det kanske är just där man bara tänker på målet och liksom inte ser den situationen som att Van de Ven går in i det för att det just blir mål. Men ja, oavsett vad så är det ju fruktansvärt tråkigt i alla fall, och det är svårt att släppa det. Att, ja, det är en chans för Rikit Ike. Så kan man ju säga, han har ju tagit chansen när han har fått, och ser ju faktiskt väldigt bra ut här nu också och gör ju mål igen dessutom för Liverpool. Nej. Men de har en bit upp fortfarande, om vi då tar oss vidare från händelserna där till ett annat möte mellan städerna Liverpool och London. Vi går till Everton, Arsenal. Svensk målskytt här också. Viktor Gyökeres från straffpunkten fick straffförtroendet här igen. Det var väl lite frågetecken, ska Saka upp och ta den, ska Ödegård ta den? Man visste inte riktigt där, men sen kliver Gyökeres fram och sätter det som blir matchens enda mål för Arsenal i en match där, ja, de imponerar ju inte, men de tar 3 poäng, kan man väl säga.
På förhand hade jag ju tänkt mig att den här matchen skulle bli ruskigt svår, för att Everton har varit starka på hemmaplan. De har ju verkligen skapat en atmosfär också på Hill Dickinson som är imponerande. Pratade faktiskt med, eller ja, klyschigt, men jag pratade med min taxichaufför i Liverpool i fredags, och det får man säga att jag tror att de absolut trevligaste taxichaufförerna, de hittar man i Liverpool.
Är det så?
Den här killen var Everton-fan, och så vi snackade en hel del om den nya arenan, och han höll med också. Han sa att det har, alltså det är inte så att man har glömt bort Goodison Park, men det har ju inte blivit en sån här jobbig övergång som det exempelvis var för West Ham när de flyttade till London Stadium, utan alla känner sig väldigt hemmastadda på Hill Dickinson, och som sagt, just när det kommer till stämningen så kan publiken verkligen skapa en otrolig atmosfär där inne. Så att på förhand en väldigt svår bortamatch för ett Arsenal som var rätt så pressat att vinna på bortaplan nu, för att det har ändå blivit en hel del poängtapp, och med tanke på att Man City har dundrat igång ordentligt också, så var det bara 3 poäng som gällde. Och alltså, med facit hand, de hade kunnat få in fler mål i den här matchen också. Visst, det kommer ju inte riktigt den där pushen som man kanske hade väntat sig efter Gyökeres straffmål där, men ja, det är en boll som rensas undan på mållinjen. Trossard ska ju sätta något läge. Allt som allt så var det ju en väl genomförd match för Arsenals del, och som sagt, nu är det bara 3 poäng som gäller för att man ska hålla Man City bakom sig. Men ja, det är väl där jag landar åtminstone.
Jag insåg där att det här inte är en vidare bra insats. Kolla lite närmare på staten. De har 2,01 mot 0,2 i XG. De är ganska liksom, det är en ganska trygg seger rent statistiskt. Det kändes inte riktigt så hela tiden när man tittar matchen, men det är ju...
Nej, och så är det ju. Alltså, har man bara 1-0, då vet man ju att det kan hända grejer i slutet av en match. Alltså, ja. Så är det ju bara. Sen vill jag ju bara säga någonting om den här straffsituationen också. Jag menar, ja. Alltså, Jake O'Brien, spelar han volleyboll eller? Varför går han upp med händerna på det sättet? Jag har aldrig sett något liknande, kan jag få ta i, men det såg ju väldigt märkligt ut när han klev upp och motade bort bollen. På
den är svår att prata bort. Det där är den ju. Det är svår att argumentera mot den straffen. Liksom.
Ja. Sen tyckte ju Moyes att Everton skulle haft en straff också. Det är ju Saliba där som sparkar undan Barrys.
Och där kan jag väl köpa att det ändå finns argument för det.
Mm, och det är det jag menar också, att när man bara har en 1-0-ledning så kan det ju bli så att man tappar den mot slutet. Så jag tror väl kanske det är därför Arsenal-supportrar känner att de hade velat ha mer av den här matchen. Men ibland blir det ju så här också.
Ja, som sagt, en 1-0-seger för Arsenal som därmed bibehåller serieledningen. Men de behöver ju vinna sina matcher, som du säger Frida, eftersom att vi har ett Manchester City som trummat igång och ligger där hack i häl i toppen. Klara 3-0 mot West Ham. Erling Braut Haaland i målprotokollet. Ja, det var inte så mycket att snacka om den här tillställningen.
Det är peak Haaland att sitta i omklädningsrummet och käka på en stor köttbit och lägga upp en sån video på sociala medier. Det är ju en kille som mår bra. Det kan vi konstatera. Och nu står han alltså på 19 mål. Jag kan inte fatta det riktigt. Det är ju Erling Haaland, såklart att det inte är så svårt att förstå. Men 19 mål är rusket bra innan jul. Och det känns som att fortsätter han så här så kan han ju slå sitt eget rekord. Som ju ligger på, 37 mål eller någonting sånt. Eller tar i för mycket då, 34.
Det borde han ju slå. Ja, så om han fortsätter på det här snittet så är han ju uppe på 40. Alltså, när säsongen är slut. Så att det är inte, och då har han ändå haft matcher där han inte gjort mål. Det har varit lite så här, utan det har blandats och getts en del. Men sammantaget så har han ju varit i fenomenal form. Och jag håller helt med, han verkar vara i harmoni på alla sätt och vis också. För att det är en väldigt så här jordnära del av Erling Braut Haaland, tycker man har sett senare tid också, med hans YouTube-kanal när han är ute och äger tomte och alla möjliga små grejer liksom, och verkar bara njuta av tillvaron väldigt mycket på alla sätt och vis.
Och han har ju 13 bollberöringar i den här matchen. Och lyckas göra så mycket med de 13 bollberöringarna.
Han behöver inte mer.
Han missar ju till och med ett par lägen också. Så att jag tycker ju dels att detta indikerar att Haaland, vi vet om att han är i stor form. Men också att Man City, det börjar ju verkligen klicka för dem i anfallet på ett sätt som, ja, nu börjar de ju bli läskiga liksom i den här titeljakten. Och det har ju mycket såklart att göra med en sån som Cherki, som vi har pratat om vid tidigare tillfällen, att han har börjat länka upp ordentligt med dem. Men också där på mittfältet med Silva, Gonzalez. Jag tycker att det är många spelare som har kommit till sin rätt nu. Det enda man kan säga, det är ju att alltså, West Ham är ju inte bra i den här första halvleken. Alltså det är ju nollor i kolumnen hela vägen. Men i andra halvleken så de missar ändå ett par lägen. Så att det är väl just där jag känner att Man City släpper fortfarande till en del chanser. Även om man såklart kan, man kan ju argumentera för att den här matchen kanske inte var död i halvtid. Men Man City hade ju kopplat ett ordentligt grepp. Men de känns mycket farligare nu än vad de gjorde för 2 månader sedan. Så kan man ju säga.
Ja, verkligen så. Sen, alltså, även om de släpper till mer lägen, de är ju ganska mycket roligare att titta på. Den här versionen av City med spelare som nämndes som Cherki och så vidare. Reinder ser ut som sig själv här lite igen också. Han har väl haft blandat och gett under hösten och varit lite ute och startat 11 stundtals. Men här var han ju otroligt bra på det sättet. Man minns honom och den spelaren de verkligen har värvat och haft tanken med att värva. Och nyförvärven har ju kommit in på ett så pass bra sätt här nu. Så de är ju farliga, City, tycker jag, på alla sätt och vis här. Och det här vart ju som sagt a walk in the park i slutändan ändå. Jag noterar att, vet du vem som satt på Citys bänk i den här matchen? Det var ju flera människor som satt på deras bänk. Men vem jag reagerade på, oj, finns han? Typ.
Finns han? Nej, jag vet inte.
Reagan Heskey.
Men nummer jaha, 92 på ryggen. Son till ju, Emil Heskey.
Han är jätteung väl.
Jo, men han var på bänken ändå. Och jag visste inte att Emil Heskey hade en son som var talangfull i fotboll. Och det gjorde mig glad.
Jo, det gjorde. Ja. Var han vänsterytter, var han någonting sånt?
Ja, offensivt lagd. Inte riktigt samma spelstil som pappa Emil, skulle jag väl gissa på. Borde vara i Liverpool, ska inte vara i City dock, det känner jag väl. Men ja, det var det. 3-0 City i alla fall. Finns inte mycket mer att orda om det så här i juletider. Tycker vi tar oss till Newcastle istället, där det hände en hel del i mötet mellan Newcastle och Chelsea, där som sparkade igång den här 17:e omgången tidigt på lördagen. Nick Woltemade revanscherade sig för från ja, derby självmålet där med att göra två framåt istället när det blev 2-2 till slut då, mot Chelsea.
Newcastle flög verkligen ur startblocken här. Det var ju mycket bättre i första halvleken jämfört med Chelsea. Det var ju framförallt Anthony Gordon, tyckte han var bäst på plan. Det är han som serverar Woltemade också. Och ja, som du säger, Woltemade tog sin lilla revansch, även om jag tycker att han borde ha gjort hattrick i den här första halvleken, för att han missar egentligen den enklaste chansen.
Ja, precis. Ja, det är
någon framspelning där. Och då hade vi haft ett annat läge i halvtid ju, om de hade gått in med en 3-0-ledning. Nu blir det att Reece James.
Du var kvar på Heskey-sonen där.
Ja. Och då kommer ju Chelsea tillbaka in i matchen, och så vet vi att Newcastle den här säsongen har en tendens att faktiskt tappa ledningar. Så att jag tror verkligen att det andades nytt liv i Chelsea på ett sätt som det kanske inte riktigt hade gjort om de då hade haft, om Newcastle hade haft en 3-målsledning redan i paus.
Ja, det var åt vänster i bild man skulle anfalla, så kan vi säga, för det var en match med två sidor på något sätt och två halvlekar. Måste ju lägga till det att alltså Reece James frispark, alltså den är så välslagen. Absolut, den går inte i krysset, den går ner i hörnet, det är inte lika estetiskt vackert vid en första anblick, men när man ser den där bollbanan och den bara hittar det där lilla hörnet där, jag tycker den är otrolig, och han har verkligen funkat som så här, ja, innermitt, om man nu får kalla honom det.
Ja, det bästa han gör i den här matchen är ju faktiskt den här blocken, jag tror det är Harvey Barnes, som egentligen bara ska skjuta in 3-2 till Newcastle, men så kommer Reece James från ingenstans och blockerar det skottet i absolut sista sekund. Så att James var väldigt viktig för Chelsea i den här matchen. Det hade ju kunnat gå lite hur som helst med tanke på att Newcastle ändå hade ett par lägen där mot slutet, men ja, nu blir det att man tappar 2 poäng. Det är ju Joao Pedro som är väldigt alert i det fallet när han drar in kvitteringsmålet. Så att man får väl ändå säga hatten av till Maresca för att han fick liv i dem i pausvilan. Men det var ju också en uppförsbacke som man möjligtvis då hade kunnat undvika.
Enzo Maresca var ju för övrigt i lite rubriker här i veckan när Viasletic plötsligt rapporterade att han ses som City, och som liksom potentiell Guardiola-ersättare, och det är ju inte bara utseendet då som de har tänkt att ta in honom på, hoppas jag. Det är väldigt lik Pep på alla sätt och vis, men det är ju intressant med tanke på det som Maresca höll på med efter förra matchen, där han pratade om 48 väldigt jobbiga timmar och varit generellt kryptisk också.
Ja, man börjar ju direkt så där att hänger det ihop, de här två händelserna. Det känns ju inte som att det är en slump ändå att det här inträffar så tätt efter varandra. Sen att Maresca finns med på Citys klubbledningsönskelista är ju inte förvånande med tanke på att han har jobbat i klubben tidigare. Verkligen. Och under Pep Guardiola. Och jag kan ju tänka mig att om de ska plocka in en ersättare till Pep, så vill de ha någon som är rätt så likasinnad. Men ja, när man frågar Pep Guardiola om han kommer sluta efter säsongen, så vill ju inte han heller ge ett svar, men jag kan tänka mig att det här är hans sista säsong. Jag trodde ju faktiskt att han skulle lägga av redan men att åtminstone skulle flytta från Man City redan förra sommaren, eller i somras blir det ju. Men ja, vi får väl se vad som sker här framöver.
Pep känns också som en sån som skulle typ, när de firar en titel, om de vinner ligan mitt i firandet, säga ja, tack för mig, det var det. Alltså han kommer inte göra en stor grej av det på förhand, utan det kommer ju vara i sista sekunden, säger nej, det blir inget.
Hur var det nu när han meddelade att nej, men jag kommer stanna? Var det inte bara att han sa det i en intervju sådär lite,
ja, han vill ju, slappt typ. Han vill ju inte att det ska bara handla om honom hela tiden, tycker jag väl ändå. Även om han är väldigt karismatisk, så, till viss del. Men alltså just i den sådana aspekter. Han kommer inte liksom, nu ska vi ha en farväl-turné likt det blev med liksom Jürgen Klopp. Jag tror att det kommer komma väldigt mycket liksom out of the blue när han plötsligt bara säger nej, nu får det vara nog. Om det nu är så att han slutar, det gissar jag på att vi inte kommer få något svar på förrän långt fram i vår hur det blir.
Ska vi bara säga också att Newcastle kanske borde ha haft straff med sig när Chalobah dundrar in i gården. Det var ju inte riktigt axel mot axel. Jag kan förstå att Newcastle känner att de borde ha fått med sig en straff i det läget.
När man så tydligt inte går på boll, så blir det ju liksom ändå, även om axel mot axel är ett begrepp, så kan man ju inte bara mangla ner folk. Så
att jag det där var en mangling verkligen.
Verkligen så. Mangling blev det också på Ellen Road. Jag måste verkligen krypa till korset och ha gjort det förut, och det är så otroligt typiskt när man har suttit och sågat Dominic Calvert-Lewin och hur han fortfarande kvar aktuell.
Jag njuter lite varje gång. Ja,
det förstår jag att du gör.
Jag tänker på din sågning.
Ja, för han är helt otrolig nu. Såklart har han varit helt fantastisk för Leeds och gör ju två nya mål när de besegrar Crystal Palace, detta starka Crystal Palace som vi har hyllat så mycket, med 4-1 hemma. Ja, vilken kväll, vilken fest på Ellen Road.
Ja, fasta situationer. Det är ju rubriken efter den här matchen, för att Crystal Palace var allt annat än bra på att försvara sig mot fasta situationer.
Lugnt säga.
Så förutom Calvert-Lewin då, som gör två av målen, mål för femte matchen i rad också, ska vi understryka.
Ja, alltså, verkligen.
Vilken fantastisk målform han är i just nu.
Helt otroligt.
Så är det ju även Ethan Ampadu som ligger bakom tre av fyra mål. Inte minst då genom sina långa inkast. Och jag tyckte att Palace såg trötta ut. De fick ju bara med sig en poäng här mot Kups tidigare i veckan. Finska laget. Och visserligen så roterade ju Glasner kraftigt i den matchen. Så man kanske inte riktigt kan skylla på att de hade spelat så tätt in på det här ligamötet heller. Men nej, det var inte alls energi. Jag tyckte redan, man kunde säga det redan vid avspark, höll jag på att säga. Men ja, Leeds var betydligt bättre påslaget. Och ja, får ju ut väldigt mycket av det till slut också. Chris Richards, Palace-backen. Jag vet inte, vad är han bra på egentligen?
Han är ju ingen Munoz som är så
spelare. Och det gör han i den här matchen också.
Nej, det var ingen match att minnas för Palace. Alltså Calvert-Lewin måste väl ha gjort fler mål nu senaste fem matcherna än han har gjort på de senaste fem åren, höll jag på att säga.
Ja, alltså nu känner jag ju nästan att ja, det är långt i sommaren.
Nej,
fortsätter han så här så kommer han bli aktuell för VM.
Det kommer
jag
han
lovar
bli.
Det. För att Danny Welbeck är aktuell. Och om han är det, så tycker jag faktiskt att Calvert-Lewin också ska vara det, om det är så att den här formen, han behöver inte göra mål varje vecka, men om han åtminstone fortsätter hålla uppe de här siffrorna något så när, så tror jag definitivt att han kommer finnas med i diskussionerna.
Ja, men alltså jag hade nog nästan, och det låter sjukt att jag sitter och säger det, men om jag tittar på dagsform och allt, jag hade nog hellre tagit med Calvert-Lewin också, på att du har resligheten och liksom taget, alltså som någon du kastar in när du behöver ytterligare en gubbe liksom i en box i slutminuter och ska forcera, så hade jag nästan tagit med honom hellre än Welbeck i det här läget i alla fall.
Trevlig, om
det
är de vi väljer också, mellan. Dessutom, så att
Ja. Någon som jag har hyllat mycket mer i Leeds tidigare med mer eller mindre rätt, det är ju Jacka Biol, och det var ändå fint att se honom klacka fram Ampadu. Det var inte någonting jag trodde Jacka Biol kunde, men det gjorde han. Och det gjorde mig glad.
Det var en bra match också.
Ja, verkligen. Nu kommer tillbaka in i startelvan där den slovenske försvarsgeneralen. Ja, sen var det väl svårt att försvara i för sig sista fasta situationen för Palace del, även om
det var snyggt.
det var så typiskt också när det varit en diskussion om det är straff eller inte, att de fick nöja sig med frispark, det var utanför och sen frutt, i mål. Otrolig seger för Leeds som går från klarhet till klarhet efter att Daniel Farke var ganska ifrågasatt tidigare. Nu börjar det faktiskt se väldigt bra ut för dem, och det är nog ingen som pratar om att kasta Farke nu. Vi tar oss med det sagt till ska vi ta Bournemouth Burnley 1-1. Ja, det är missräkning för Bournemouth, som man vill säga, sett till deras ambitioner. Semenyo målskytt igen, samtidigt som han ryktas väldigt friskt och aktuell för andra klubbar här till vintern.
Ja, och inte minst nu till Liverpool med tanke på Isaks skada och Gakpo och Salah är inte där på grund av afrikanska mästerskapen. Jag tror att Liverpool verkligen kommer att agera i januari. Så att det är möjligt att de går hårt då för Semenyo, som ju har en utköpsklausul på, vad är det, 65 miljoner pund. Men ja, det, kommer ju vara ett väldigt hårt slag mot Bournemouth, som ju inte har gått jättebra den senaste tiden. Och det här var ju en sån match där de skulle ha tagit 3 poäng, såklart. Det är Burnley på hemmaplan. Burnley som inte har någonting egentligen i den här matchen förutom målet. De har ju bara ett avslut på mål då. 4 totalt. Ja, släpper de in det i 90:e minuten. Jag tror ju inte att Bournemouth är helt nöjda med det. Och det har varit mycket kryss nu för dem och många förluster. När var senast de vann? Det måste ha varit med Nottingham Forest i slutet av oktober.
Ja, de har ju kraschat ner i tabellen. Så att...
Mm.
De är ganska långt ner i smeten nu. Och jag, precis, Forest 26 oktober, ja. Det är ganska många matcher i rad de har tappat poäng nu och förlorat och inte vunnit. Och
från att ha legat så högt upp i tabellen. Det var ju 2:a väl?
Vi tokhyllade Iraola, vi tokhyllade Semenyo, vi tokhyllade allt de höll på med. Och sen har de gått 8 raka utan seger.
Släppt in många mål framförallt, reagerar man ju på.
Ja, det var ju 4 här nu senast i måndag. Så att, men där var det ju öppna spel på båda håll.
Också väl?
Mm, precis. Men de är i alla fall inte Wolverhampton. Det kan de trösta sig med. Wolves som vad ska vi säga ens det,
ja.
Nu har de tröttnat på Jörgen Strand Larsen också, när han liksom har chansen att reducera från straffpunkten och sumpar.
Vad var det för något? Det var inte ens ett försök. Det var ju, han rullade ju knappt fram till Keller här ju.
Är det dummaste beslut en klubb tagit i transferväg att inte tacka ja till typ 60 miljoner pund för Jörgen Strand Larsen?
Men samtidigt hade de hade de ju haft, de har ju redan en trupp som knappt håller för championship, tänkte jag säga.
Fast de hade ju panikvärvat för pengarna. De hade kunnat få in någonting. Någonting som hade på något sätt kanske, man vet ju aldrig, det går ju inte att veta hur det har blivit, men ja, alltså, han ser inte ut som en sån spelare.
Nu är han starke mannen Jeff Shee, han har ju fått flytta på sig åtminstone, som ju inte gjorde en bra transfersommar. Det har kommit in en annan Shee, jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn. Vi får väl se om det blir någon förbättring, men jag tror framförallt att, för jag tyckte ändå att Wolves gjorde en bra insats på det Emirates, får man säga, med tanke på vad motståndet var. De har ju otur, de släpper in 2 självmål. Men jag tycker väl problemet blir att de vet inte riktigt hur de ska spela mot ett lag som Brentford, som ju är ett lag som gärna också bara ligger rätt i position och gör allt det här grundläggande så perfekt på ett sätt som Wolves inte har lyckats göra på hela säsongen. Jag tror väl att när de här förlusterna bara avlöser varandra dessutom, alltså deras psyken måste ju vara i botten. Det måste ju kännas som att vi kommer aldrig vinna en fotbollsmatch igen. Med det sagt så tror jag inte att de kommer noteras och gå till historien som det värsta laget i Premier Leagues historia. Jag tror ändå att de kommer resa sig. Inte så att de klarar sig kvar, men jag tror ändå att bara de får den där första segern, så tror jag möjligtvis att de kan åtminstone få igång det halvt och lyckas ta tillräckligt många poäng för att inte vara lika illa som Derby. Vad var det?
Jag hoppas 2008. Det, för de är ju inte så här dåliga. De är inte så här dåliga.
Jag tycker inte det heller, utan det är mycket sådana där dumma försvarsmissar, alltså individuella misstag som de måste... De måste tvätta bort. De måste sluta ge bort poäng till sina motståndare. Det är väl det jag landar i. Men återigen, det måste ju vara något mentalt, att det sitter i skallen på dem, att ingenting de försöker med fungerar.
De har 16 poäng upp till säker mark.
Det tar man inte in alltså.
Nej, det är fascinerande hur de, absolut att truppen inte är den liksom starkaste de har ställt upp någonsin, och att de skulle tampas i botten är inte liksom överraskande, men så här usla poängmässigt, det är fascinerande hur illa det kan gå och hur liksom det bara kan bli spiraleffekt av det. Brentford, de gör precis vad de brukar göra, de ligger där och puttrar i mitten. Lewis Potter, 2-målsskytt här. Om vi ska säga något om dem, men jag vet inte vad det finns att säga förutom att de har sin gameplan, de löser sina poäng, de kommer inte behöva oroa sig för någon nedflyttningsstrid den här säsongen heller.
Ja, nej, men det är ju typ så med Brentford. Jag tycker att de är ganska, ja, de spelar inte den roligaste fotbollen i Premier League kanske, men de lyckas ju ta tillräckligt många poäng åtminstone för att de ska känna sig ganska trygga i tabellen. Ja, ligger i mitten, jag tror att de kommer ligga där resten av säsongen också faktiskt.
Ja, det blir också något så här, på något sätt har vi överskattat Thomas Frank med tanke på att de kunde ju bara ta in vem som helst i organisationen, bara sätta honom på tränarbänken och ser ungefär likadant ut.
Ja, och sjuka är att de har ju inte blivit så mycket bättre på att göra mål på hörnor som man hade tänkt sig att de kanske skulle bli, med tanke på att de plockade in tränaren på fasta situationer.
Ja, men det är nu han har fått liksom visa sin, hela sin repertoar, innan man liksom låst till att bara hålla på med fasta situationer. Nu får han ju liksom, nu har han ju fria tyglar och får visa vad han kan. Men jag känner att det där laget hade ju varit typ 12-13 i tabellen och varit ungefär så här, även om de tar in materialaren och tränar dem istället. De fascinerande välskött klubb på så vis, kan man väl säga, när det fungerar så bra trots så begränsade medel och annat. Men ja, Brentford, stark seger då borta mot det här bedrövliga Wolves. Brighton Sunderland 0-0, Frida. Du får beskriva den här matchen med en mening.
Med en mening?
Ja, vi börjar där, får du utveckla sen.
Ja, på tal om Welbeck, så förlitar sig ju Brighton uppenbarligen alldeles för mycket på han och hans målskytte. De har rätt så svårt att göra mål, de övriga lagkamraterna, och det är faktiskt ett problem för Brighton. I Sunderlands fall så är det väl, det som sticker ut är ju att deras försvarsfacit den här säsongen är, ska man dra till med ordet häpnadsväckande? Ja, vi gör väl det. Det är häpnadsväckande bra för att vara en nykomling. Och jag tror att det är den främsta anledningen till att Sunderland kommer att göra en väldigt, väldigt bra säsong. Det är just att de har den där defensiva organisationen som innebär att man kan plocka de här poängen på bortaplan, ja, eller plocka poäng mot vem som helst egentligen.
Lite intressant att de höll kvar Habib Diarra här nu, och han hoppade in i den här matchen efter han kom tillbaka från skada. Han ska ju spela AFCON egentligen.
Det är många i det laget som...
Ja, Sadiki har ju dragit, till exempel. Reinildo är väl inte med? Reinildo, hans gäng är ju med, ja. Just det. Ja. Masuako har dragit, Talbi har dragit, Bertrand Traoré har dragit.
Ja, de har flest i hela Premier League, Sunderland.
Ja, Diarra fick ändå åka lite sent till Senegals samling då. Dingre är åtminstone inte uttagen, så det är väl positivt för dem. Han är ju kvar i alla fall. 0-0 Brighton Sunderland, och med det sagt så har det blivit dags att gå till lite frågor. Ja, men Tobias Pettersson är lite inne på samma spår som dig, fast ändra färgen på kortet, för han frågar: hur kunde inte Van de Ven få rött kort för tacklingen på Isak i samband med målet? Ja, jag vet inte om i och med att det blir mål så tänker man inte på situationen så mycket.
Jag har sett det förr.
Och det känns på något sätt, jag tycker inte det fanns ett illa uppsåt från vad jag kände. Han försöker blocka, det blir väldigt fel.
Och alltså det är ju väldigt... en bensax, får vi komma ihåg.
Jo, det är väl, blir ju det. Men absolut att det går, och det finns olika sätt att se på det på något sätt, känner jag också. Sen, ja, de fick ju ändå två röda den här matchen på något sätt.
Ja.
Jag blev väldigt förvånad. Richarlison, när han fick gult där i 90 plus 11 när han var sur efter matchen, att det var liksom hans första gula. Han hade inte hunnit samla på sig ett innan. Jag inser att våra lyssnare är inne på samma saker som vi redan har varit. För Jocke säger här också: ifall Calvert-Lewins målform håller i sig en bit under våren också, är i så fall på väg att spela in till sin forwardsplats i Englands VM-trupp.
Great minds think alike.
Ja, verkligen. Men
jag tror också att det kommer snackas om honom i vår, om det är så att han fortsätter på den inslagna vägen. Inslagna vägen.
Anton frågar: vem ersätter Gyökeres i sommar i Arsenal, blir bortplockad av samtliga mittbackar i Premier League?
Jamie Redknapp hade ju en rant, han hade en utläggning i Sky-studion i lördags, och han sa ju någonting i stil med att jag tror aldrig jag har sett Viktor Gyökeres vinna en duell på planen.
Det var en rant-kompatibel utläggning, skulle jag säga.
Jag kan ju på ett sätt kan jag förstå vad Redknapp menar, för att jag tycker att det har varit Gyökeres största problem att ibland har han det tufft i matcher. Och man ser ju också, så rent statistiskt så stämmer det att han inte har vunnit så väldigt många dueller. Han har ju åtminstone inte vunnit så många dueller som han gjorde i portugisiska ligan, vilket ju kan ha sin förklaring i att det är tuffare att möta försvarare i Premier League. Men det är någonting som man verkligen måste slipa på. För där kan man dra en parallell också med en sån som Ekitike. jag tycker att det han har utvecklat absolut mest, alltså nu under själva säsongen också, det är att han blir bättre och bättre i duellspelet. Och det är så viktigt, alltså även som striker så är det så viktigt att man är skicklig i de situationerna och tillräckligt aggressiv och klara av att stå upp i duellerna just för att sen kunna producera fler chanser. Det är tydligt att just Ekitike är att han har utvecklat den biten, och jag tycker att Gyökeres måste göra det också.
Ja, det är bara Haaland som målbild.
För Haaland är ju en sån att han, som sagt, vi sa ju det med bollberöringar, att han inte har så många bollberöringar. Men han står ju där inne i straffområdet, och trots att alla vet om att det är farligt när han står där han står, så är det så himla svårt att göra någonting åt det. Och det är ju som sagt för att han är så fruktansvärt skicklig i de situationerna på att hålla ifrån motståndare.
David undrar, vilka är Premier Leagues mest överskattade backpar och varför är det Van de Ven och Romero? Hypade och livsfarliga. Liverpool-matchen är bara ett exempel.
Ni tycker väl mest, alltså det disciplinära måste man ju kunna säga, att det är inte Romero. Han gör ju rätt så många dumma grejer. Och drar på sig dumma gula kort. Och ska man göra det som kapten? Nej, kanske inte. I Van de Vens fall, det jag egentligen har reagerat på mest den här säsongen, det är ju det här med att han inte verkar, alltså jag vet inte riktigt hur hans relation till Thomas Frank faktiskt är, för att vi har ändå sett honom, vilken match var det när han ignorerade Franks utsträckta hand eller vad det var, eller ja, Frank sa åt honom gå och tacka
just
publiken,
just
och
Van de Ven bara
stormade
just
ut
just det,
i tunneln. Jag vet inte hur deras relation är. Men ja, alltså rent disciplinärt så tycker man väl att det finns bättre mittbackspar i så fall.
Iden frågar, har inte Rice bevisat nu att han är Premier Leagues bästa mittfältare? Han är en spindel på planen och han är den som hela tiden får laget att hela tiden komma tillbaka in i matchen. Det var hans första fråga, och den andra var, efter Franks uttalande efter matchen, är det tecken på att han hänger löst? Två helt olika frågor gällande Rice, bästa mittfältare. Ja, han är ju en av, utan tvekan, tycker
jag. Ja, 100%. Han var väldigt bra mot Everton också.
Ja, verkligen.
Lyfta fram. Sen blir det ju väldigt mycket att det är många som jämför honom med Caicedo och sådär, men återigen så tycker jag att de har lite olika roller. Jag vet att Rice ibland ligger lite djupare, men ibland ligger han också lite längre fram, så att det är rätt så svårt att jämföra de spelartyperna. Men han är utan tvekan, ja, en av de bästa mittfältarna i ligan. Såklart.
Han är väl en av de mest kompletta mittfältarna, tycker jag. Han har ju så ganska många strängar på sin lyra, Declan Rice, som ändå gör att han ligger väldigt högt på den rankingen. Ja, och andra frågan här då, sitter Frank löst?
Nej, jag tror inte att han sitter löst, men jag vet inte, alltså nu menar han ju själv på att det här var ett fall framåt för Tottenham i det här
mötet med
Liverpool.
Jag kan till viss del instämma, men det är fortfarande en förlust.
Ja, exakt. Jag vet inte, och återigen det här med att så länge han har spelargruppens förtroende, inga problem. Då tror jag också att de kan bli bättre, särskilt när spelare kommer tillbaka från skador. Men samtidigt så tvivlar jag lite på om Frank, jag ser lite av Graham Potter i honom. Det här med att väldigt skickliga tränare båda två, men har de den här, vad ska man säga, den här lilla edgen för att klara av ett omklädningsrum med väldigt stora egon? Det är ju en helt annan femma. Och som sagt, jag är inte övertygad om att Frank klarar av att hantera en sån spelargrupp än så länge. Men
lite för helylös är väl känslan. Alltså, det är ju Potter också. Jag instämmer helt i den, just att det är lite den. Du måste ha lite mer skinn på näsan möjligtvis. Det kanske är någonting som han utvecklar och hittar och har säkert liksom pondus. Men här och nu så är det ju inte riktigt harmoniskt, det är väl känslan. Vi avslutar med en fråga från Thomas här. Hur är läget? Ja, vad känner vi inför mellandagarna, förutom att det blir inte lika matchfylld boxing?
Ja, nej, men jag mår ganska bra, tror jag. Jag vet inte, jag har inte så mycket att klaga på just nu. Jag tycker att det är rätt kul fotboll, Premier League är roligt. Kanske ska gå på lite darts här på söndag, med tanke på svensk vidare.
Ja, tungt för undertecknad där när vår japanska vän förlorade mot Harrison där i darten.
Men vad håller han på? Vilken spexare det där var. Jag vet inte vad jag tycker om det där.
Ja, vadå? Ja, för det är inte, han är ju verkligen ensam att vara en spexare på det där eventet.
Nej, absolut inte. Men jag gillar ju mer när de är lite coolare, står jag menar. Lite så.
Låt publiken spexa istället.
Ja, men liksom sådär, låt spelet tala. Lite
ska
så.
Du köra utklädnad också då?
Ja, jag vet. Alltså utklädnad är... ja. Jag tror jag är den minst utklädningskompatibla människan
var,
i världen.
Det var lite det jag kände också. Jag har så svårt att se dig liksom klä dig upp liksom i den här riktigt stökig outfit och dra på darts och därav frågan.
Nej, den är jag inte. Jag kan ju vara lite galen, det kan jag faktiskt. Jag har en sån sida. Men absolut inte en utklädnad. Då vill jag vara civilklädd.
Civilklädd på Alexandra Palace alltså till Elin. Ja, du får njuta av det om det blir så. Vi ses väl nästa vecka när vi har lite mer fotboll att avhandla, tänker jag.
Det låter bra.
Underbart. Och jag hoppas att vi ser eller hör er då också, kära lyssnare. Sportbladet Premier League-podd alltså tillbaka nästa vecka här i mellandagarna igen. Till skillnad från Patrik Syk så tar inte jag och Frida ledigt för att det är lite för mycket fotboll som spelas för det. Men jag sagt, ha det gott allihop. Ta hand om er. Och god jul får väl säga också.
God jul!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.